Salah. Escape can Salah. Oh, that's brilliant from Mo Salah. And still, Salah. Oh, sensational!
Hej allihopa och välkomna tillbaka till FBL ikväll. Vi har precis varit med om en omgång 26 där jag äntligen fick jag ett hattrick med mig som jag inte bänkade, utan jag startade den här gången. Det var faktiskt kanske min höjdpunkt, min största höjdpunkt den här säsongen, på FBL-säsongen. Jared Bowens hattrick. Ja, jag behövde bara säga det direkt när vi startade här. Hur kändes det, Gustav, när du såg det från...
Jag hade ju egentligen sett fram emot att du skulle sitta här och vara besviken på att du valde bort Douglas Luiz. Jag var lite arg och ranta lite över det. Men nu blev det ju faktiskt ännu bättre i och med att du gick på Bowen istället. Så, ja, men det är ju snyggt. Det är den typen av poäng som han behöver. Jag har inte fått så mycket differential poäng de senaste veckorna. Jag känner att jag står ganska still. Ja, inte bara så still för min del. Den här omgången så var det ju faktiskt en ganska klar röd pil. 49 poäng för mig, inga minus, så på det sättet så kände jag mig ändå okej nöjd när jag gick in i omgången, i och med att det flög minuspoäng överallt. Men jag tappade från 96 000 till 118 000. Det är väl inte hela världen, men kollar man på de sista 5-6 omgångarna så ja, det har stagnerat lite säsongen. Så jag hade varit i ett väldigt stort behov av den typen av Bowen-poäng som du fick nu.
Ja, och jag tog 70 poäng, men minus 8 då, så det blev 62 netto. Och ja, man hade inte kunnat önska för bättre än Bowen där. Man lyckas pricka in hans första hattrick i karriären, tror jag. Och då...
efter typ 7 mållösa matcher också.
Ja, precis. Typ efter 7 raka mållösa matcher. Men jag tänkte, jag ska ju inte försöka framstå som någon geni här, men jag tänkte att Paketa var tillbaka. Jag tänkte att han kunde... framförallt eftersom han spelade 29, så tänkte jag att han var kanske det bästa valet att plocka in av de spelarna som spelade i vecka 29. Och han överträffar ju alla förväntningar jag någonsin kunde ha där efter 7 minuter på måndagskväll också. Då hade man 2 mål. Det var inte det jag förväntade mig. Jag trodde Tony skulle göra hattrick lika gärna.
Ja, men det var då Paketa framförallt som fick det ändå, för det kändes ju som att du var ganska inne på Douglas Luiz, att det var han som skulle in här.
Ja, men precis. Och sen även att West Ham har den här Burnley hemmamatchen i 28, såg jag. Och det gör ganska mycket. Jag funderade ju på Bailey och Douglas Luiz. Ingen av dem hade ju varit dåligt val heller. De gjorde ju båda över 10 poäng. Så att det hade ju kunnat funka med dem också. Men ja, Bowen, det kan finnas möjlighet att jag bänkar han den här veckan, vilket är sjukt. Men... ja, jag tror att han kommer nog vara i mitt lag hela vägen till, ja, åtminstone 29-30 där.
Jag bytte ju faktiskt inte in Wang. Det var ju, kändes när man kollade miniligor och annat som att alla bytte in honom. Jag valde att inte ta minus 4, som jag hade 11 spelare och faktiskt Charlie Taylor på bänken. Så var det ju lite trist kanske, klart att De Bruyne hoppar in och tar gult. Men i och med att det bara blev 3 poäng för Wang, ingen match i omgång 29 och sen en skada på det nu i FA-cupen, så var ju det enda som gick rätt i alla fall förra omgången, att jag inte tog de minuspoängen för Wang. Då hade jag ju varit ännu mer besviken på den omgången än vad jag är nu.
Och jag klättrade från 200 000 till 165 000. Jag tror inför måndagsmatchen var jag på 280 000 tror jag. Så de behöver poängen drog upp mig från 280 000 till 165 000. Det var välbehövliga poäng i en omgång där jag kände så mycket frustration i att jag inte bytte in Douglas Luiz. Jag bytte inte in Ait Nouri, som jag också pratade om innan, som tog 12 poäng. Och, ja. Men det blev till slut en bra omgång ändå. Och det viktigaste är väl med den omgången är ju nu att vi har fått lite info kring omgång 29 och vilka som spelar. Och det blev ju de vi tänkte.
Precis, det blev det mest, kollar man på oddsen och sannolikheten innan, så var det ju det mest troliga scenariot som blev det som hände nu också. I att vi bara har 4 matcher. Och vi har då Burnley, Brentford, Fulham, Tottenham, West Ham, Aston Villa och Luton, Nottingham Forest i omgång 29. Men det ska ju sägas ändå, tycker jag, att även om det här var det mest sannolika scenariot, så var det fortfarande bara typ 20% chans att det var exakt de här fyra matcherna som det skulle bli. Att det inte skulle komma någon skräll överhuvudtaget. Så även om det var det mest troliga scenariot av alla specifika scenarier som fanns, så var det ju ändå inte så supersannolikt att det skulle bli just de här matcherna. Men med det sagt så är det ju ändå det enklaste, nästan, scenariot på ett sätt, eftersom det är det här som man har förberett sig för lite. Och man har utgått från att det är de här fyra matcherna det ska bli när man har planerat inför omgång 29 nu de senaste veckorna. Sen är det klart att vill man inte då free hit i omgång 29 så hade man gärna sett, då hade man ju velat se att Chelsea skulle åka ur. Så att Chelsea-Arsenal skulle spela omgång 29. Det hade ju för de flesta lagen varit åtminstone tre spelare extra som man har från Chelsea-Arsenal. Nu är det ju faktiskt så att med bara de här fyra matcherna så är det ju ganska många som kan jag tänka mig sitter med bara tre, fyra spelare från de här lagen i sitt lag just nu. Alltså.
Nej, precis. Så, ja, det kändes ändå bra för mig tyckte jag, för att jag har ju som utgått efter att de här matcherna ska bli så som de blev nu. Det har varit lite jobbigt om det hade blivit en Manchester United mot Sheffield United hemma till exempel. Då hade man ju fått tänka om och fundera kanske mer på free hit. Nu funderar jag inte lika mycket, men jag förstår ändå att andra gör det, för att det är såklart att man inte vill ha bara liksom 5-6 spelare i en sån här omgång. Du vill ju ha liksom 11 och bara baserat på att du kan få appearance points för 2 poäng för varje spelare, så förstår jag att det lockar lite med free hit, bara att om man bara har liksom 5-6 spelare man kan nå i omgång 29.
Men hur går tankarna för det annars? Du är inne på att spara ditt free hit till senare då?
Ja, precis, till omgång 34 är ju då som lockar mest. Där kan det bli så att Newcastle och Manchester United får en dubbel, och de spelarna sitter jag inte heller på en just den dubbeln. Jag sitter inte på Manchester United-spelare under en längre period, känner jag. Men för någon omgång kan jag hålla dem, och samma sak med Newcastle. Det finns ju andra lag som dubblar där. Everton, Crystal Palace som gör det ganska bra. Medans topplagen har alltså inte superbra matcher. Jag tror Arsenal kan med största sannolikhet ha Chelsea hemma. City med största sannolikhet har nog Brighton borta, tror jag. Så att ja, det finns potential tycker jag i 34 också när man ska dra free hit. Jag tycker inte det är säkert att man ska dra det nu i 29, men när jag la ut en tweet på det om på Twitter där om vilka som ska köra free hit i omgång 29, så var det nästan 50% som röstade att de skulle göra det. Så att jag märker att det är ganska populärt ändå.
Ja, det kan jag förstå ändå, för man kollar på hur en slag ser ut nu så är det ju för ganska många så att man kan bara ha 3-4 spelare. Men det ska ju sägas att man har ju 3 byten. Ett fritt byte i omgång 27, ett i omgång 28, ett i omgång 29. Så det är 3 spelare man kan lägga till, och sen en eller två minus 4. Så har man 4 spelare nu i sitt lag nu som spelar omgång 29, så kan man ju komma upp i 8-9 med någon minuspoäng. Och det behöver inte vara hela världen faktiskt att bara hota eller ni spelar. För jag kollar på, alltså om man ska då argumentera för att spara free hit, så är det ju dels som du pratar om omgång 34, att man ser att det skulle kunna bli en omgång där man vill, man känner att det finns mer höjd i att attackera en dubbelomgång helt enkelt med free hit. Och det är ju kanske framförallt det egentligen när man kollar på omgång 29, de här 4 matcherna. Alltså vilka spelare ska man ha i ett free hit som man ska kunna hoppas på att de kan slå till med 10 poäng och sånt. Och inte bara ha dem för att de spelar, utan att man faktiskt ska se lite potential i dem också, som inte alla andra har. För att man får inte glömma att de som inte drar free hit, det är fortfarande så att alla kommer ha Son och Richarlison och Watkins och Tony Bowen. Alltså de spelarna tror jag kommer finnas i typ alla lag, för att man kommer ta, om det behövs så tar man minuspoäng för dem. Annars så prioriterar man dem med sina fria byten. Så säg då att man kan få ihop 8-9 gubbar. Och sen då eventuellt med lite minuspoäng om man vill ha fler, om man tycker att det är värt det när man är framme där. Alltså då är det 2-3 spelare extra, plus då att man kanske sparar 4 eller 8 poäng i minuspoäng. Och de här 2-3 extra spelarna, alltså till att börja har vi, är det defensiva spelare. Även om jag ser en hållen nolla i den här omgången överhuvudtaget. Det känns som att alla 8 lag kan göra mål. Och då kan man, okej, men Porro eller Udogi eller en Spursback, jo, men då kanske, då försvinner en edge som man hade tänkt framåt i att man vill kunna trippla Spurs off. Ja, strunt samma. Det är helt enkelt så att det är svårt att hitta någon riktig edge med free hit 29 om alternativet är att man kan åtminstone få ut 8-9 gubbar. För att då drar man free hit för att få två extra spelare plus då spara 4-8 poäng kanske. Och ja, det är klart man kommer ju tjäna 10-15 poäng på det. 20 om man har tur. Men höjden är inte riktigt samma som en senare free hit.
Alltså det är ju just där att spara in, ja men säg, minus 8 eller minus 12 som man kanske behöver ta om man inte har tillräckligt med spelare nu. Jag förstår om man bara har sittit med 3-4 spelare. Då hade jag nog också dragit free hit. Om jag hade sittit med 5-6 hade jag nog hellre tagit minuspoäng just nu. Men jag förstår också att man kanske vill ta in spelare som inte har en alltså som inte har en match då i 29. Alltså typ Bournemouth-spelare har ju ändå en väldigt bra dubbel och ganska bra matcher efteråt. Jag förstår att då kanske man vill ta in dem och sen köra free hit där, eller om man vill ta in, ja men spelare som Cole Palmer har ju bra matcher runt om 29. Men ja, han är inte så många som byter in heller, så att jag vet inte riktigt. Ja, jag vet inte riktigt hur tankarna går där. Jag kommer nog ändå köra utan free hit i 29, men jag förstår också någon som inte riktigt kan nå till det. Dock så, det ska ju säga att vi har ju vetat om att det kommer ju vara de här matcherna innan. Det kan ju inte komma som en jätteöverraskning för folk att, och när man lyssnar på den här podden, det känns som att det inte borde komma som en jätteöverraskning att det var just de här matcherna som blev sen.
Nej, och ska man då argumentera för free hit så är det ju väldigt, väldigt tydligt vad det argumenten är. Det är för det första, okej, okay, man kanske bara kan få ut 6 spelare utan minuspoäng. Ja, men okej, okay, du har free hit då. Så bara slipper man tänka på omgång 29. Och annars är det ju att man ser en möjlighet att attackera omgångarna runt om omgång 29 med lag och spelare som inte spelar omgång 29. Där man tycker att det finns poäng att hämta i, ja, omgångarna då 27-28 och sen 30 och så vidare efter omgång 29. Så kan man helt enkelt dra free hit i omgång 29, slippa tänka på den överhuvudtaget och bara spela som vanligt egentligen utan blankomgången. Men problemet då för mig i alla fall blir när man kollar på, okej, men vilka spelare tar man in i sådana fall då? Ja, du säger Chelsea-spelare Palmer. Det kan man göra såklart. Men samtidigt så, ja, de har rätt okej schema. Sen Liverpool då, kan man tänka sig ett sådant lag. Ja, de möter City i omgång 28. Och City på sin sida har United i omgång 27, Liverpool i omgång 28, Arsenal i omgång 30. Arsenal och City möts då i omgång 30. Schemat, alltså omgångarna runt omkring, omgång 28, omgång 30 framförallt, med då stormatcher som Liverpool City och City Arsenal. Det gör ju att de spelarna som är i allmänhet riktigt, riktigt bra att ha från de här topplagen, ja, men de har så tuffa matcher så det finns ingen riktig poäng med att verkligen satsa på att få in dem till de här omgångarna. Och så jämför man med vilka som har bra schema. Man kan se Tottenham som har bra schema som leder upp till omgång 29 och har Luton hemma i omgång 30. Vi har West Ham som spelar i omgång 29 som har Burnley hemma i omgång 28. Vi har Aston Villa som spelar i omgång 29 som har Luton i omgång 27 nu. Och vi har Luton som spelar i omgång 29 som har en dubbelomgång i omgång 28. Är det inte spelare från de lagen som man hade velat byta in ändå?
Ja, det kan man ju verkligen argumentera för. Men ja, det är ett argument till som jag tror att free hit 29. För många vill ju, om man inte drar free hit nu så är det många som kommer dra den i 34 förmodligen. Men de som kör free hit 29 tänker förmodligen att ja, dubbelomgångar kan vara överskattade. Alltså att folk kommer gå bort sig i 34 och sen att man inte kommer ha City Arsenal-spelare för att de bara har en enkel omgång, medan folk kommer gå liksom och byta in dubbelspelare från Crystal Palace och Everton. Och jag vet inte, du och jag och kanske andra så här, content creators kanske ibland har en tendens att överskatta double game weeks, medan andra har en tendens att underskatta double game weeks, tycker jag. Och det är ju såklart att då vill vi satsa på de dubbelomgångarna, medan andra vill då kanske vara lite mer lugna och köra, ja, men köra på Sack och Håland liksom i en sån 34 och strunta i att försöka köra free hit i den omgången. Så att ja, det finns ju fördelar med båda, ska jag säga.
Ja, och det ska säga, om man ska utvidga till liksom den hela chipstrategin, inte bara prata free hit, så är det också ett wildcard för de allra flesta som ska placeras i någon omgång här. Och det, när det är bra läge att spela wildcard, tycker jag hänger nästan helt och hållet på när man spelar sitt free hit. Om man tar sig igenom omgång 29 utan free hit, ja, då är det nog läge då att wildcard ganska direkt efter omgång 29. Kanske inte i omgång 30, för att som sagt då möter City och Arsenal varandra. Och en del lag som har spelat i omgång 29 har fortsatt bra matcher. Typ Spurs har Luton hemma, du vill inte byta ut dem då. Så då kanske man ska pusha det till omgång 31 i sådana fall. Och att det är ett bättre läge. Men att ändå hyfsat snart kunna rensa sitt lag från spelare från lite sämre lag som man inte vill ha de sista omgångarna. Så då tycker jag att det är wildcard i 30 eller 31, lite beroende på hur laget ser ut. Däremot, om man har siktet inställt på ett free hit i omgång 29, då tycker jag inte det finns någon poäng egentligen med att dra ett wildcard i omgång 30 eller omgång 31. För att då har du ju inte, alltså då har du ju kvar dina City och dina Arsenal-spelare lite annat som har bra skämplig. Alltså, du har ingen anledning att byta in spelare från sämre lag bara för att de spelar i omgång 29. Det har du inte gjort om du drar free hit i omgång 29. Så då har du förhoppningsvis kunnat bygga ett lag som håller lite på lite längre sikt. Och då tycker jag istället att man ska fortsätta bygga mot omgång 34 som vi pratade om. Det ska sägas för de som inte vet att omgång 34 och omgång 37 kommer bli de stora dubbelomgångarna som det blir på resten av säsongen efter omgång 28. Kan komma en liten till i omgång 36 typ. Men omgång 34 och omgång 37. Vilka matcher som faller i vilken omgång av dem, det vet vi inte riktigt än, för det hänger lite på vilka matcher som väljs för TV och det är rätt ett annat inblandat. Men det kommer bli dubbelomgångar där i alla fall. Och då i sådana fall rekommenderar jag att om man drar free hit i omgång 29, så bygger man sitt lag mot omgång 34, så man kan få ut ett så bra lag som möjligt i omgång 34 med fria byten för att ta sig dit. Och såklart omgångarna mellan 29 och 34. Sen efter omgång 34, när man har satsat på de dubbellagen, ja, men då rycker man sitt wildcard i omgång 35. Och med det wildcardet så kollar man mot omgång 37, för då vet man ju såklart vilka lag som dubblar i omgång 37. Och så har man då en bench boost kvar, förmodligen. Så säger man att i omgång 37 så blir det bench boost, och då har man med bara två omgångar dit ganska bra förutsättningar för att kunna bygga ett bra benchboost-lag. Och så gör man det. Så det ska också sägas att poängen är helt enkelt att wildcardet hänger ihop med free hitet. Och man måste fundera på, inte bara vill jag använda mitt free hit i omgång 9 eller inte, utan vilka konsekvenser får det för hur jag ska planera resten av min säsong.
Jag har sett lite också på Twitter att folk som inte vill dra free hit nu i 29an, men alltså ändå inte kan få ut 11 spelare utan kanske har 3-4 fast man ändå inte vill dra free hit. Finns det något argument för att dra wildcard nu i 27an eller 28an, skulle du säga?
Men det finns det absolut. Det hänger ju jättemycket på hur ens lag ser ut, och det vad som är en bra strategi för mig är kanske inte en bra strategi för dig eller för någon som lyssnar. Det hänger på hur laget ser ut, såklart. Men det skulle kunna vara så att det är en bra idé att dra wildcard i omgång 28 till exempel. Så ser man till, man ser de spelare man vill ha, om det är Haaland eller Salah och så vidare, eller vad det är för spelare som man vill ha på lite längre sikt, som inte spelar omgång 29. Så har man dem, sätter dem på bänken, och sen så fyller man laget med någon form av blandning av spelare som man man vill ju ha lag i omgång 29 såklart. Så att får jag åtminstone skicka ut 10, helst 11 spelare i omgång 29 i sådana fall. Men ändå från den typen av lag där, om man sen tvingas behålla dem lite längre än vad man hade tänkt sig egentligen för att det dyker upp skador eller något, så ska man ändå vara okej med det. Så man kanske inte behöver fylla på med hur mycket Burnley-spelare som helst, om det var någon som hade tänkt sig det. Men typ Villa eller någon av de här lite bättre lagen kan man ändå, om det skulle hända något så kan man ändå vara okej med att behålla dem lite längre. Så om det är så att man känner att man är i en dålig position för omgång 28, dubben, och en dålig position för omgång 29, men då kanske man ska fundera på ett wildcard i omgång 28, tror jag att jag föredrar i sådana fall jämfört med den här veckan. Och i sådana fall kunna hitta det bästa sättet att navigera båda de här omgångarna. Så det ska man absolut inte utesluta, men som sagt, det hänger på en slags ut.
Ja, jag vet inte om jag riktigt gillar det, eftersom efter omgång 31 så kommer man förmodligen vilja få in Arsenal, City och Liverpool-spelare, och det kommer de ju inte ta in på ett wildcard i 28. Det kommer kanske bli svårare att få in dem sen. Man kan, om man ser på schema till exempel, villa spelare kanske man kan släppa efter de här omgångarna. Och sen, ja, det finns ett, jag kommer i alla fall sikta mot ett wildcard i 31 baserat på det. Att jag tror att det kommer vara svårt för mig annars att få tillbaka in ja, men Haaland och Salah utan att dra ett wildcard. Det kanske blir en hel del minuspoäng annars så.
Ja, nej, absolut. Jag håller med dig och det här handlar ju om att alltså, det är klart att man kan tänka sig, okej, men jag tar Haaland, Saka, Salah och bänkar dem gånger 29 och sen så använder jag lite byten för att fylla på för någon dag. Det kan man göra om allt går rätt. Och det här är egentligen wildcard gånger 28. Det är väl inget jag rekommenderar egentligen. Jag tycker att det är bättre både wildcard gånger 31 eller wildcard gånger 35 tycker jag är bättre. Men om det är så att ens lag ser ut på det sättet att man har stora problem, man kan ha massa skador eller vad som helst, alltså man har stora problem för omgång 28 och för omgång 29 och ser liksom ingen lösning egentligen, free hit eller inte, ja men det behöver inte vara fel att då wildcard omgång 28 och på så sätt lösa båda, men då gäller det ju att man har koll på vad som händer efter omgång 29 också, för att speciellt om man ska bygga mot en bench boost så småningom, för att det kan ju bli lite problem på lite längre sikt om man drar ett så tidigt wildcard.
Ska vi gå vidare till lite spelare? Nu känns det som vi har pratat på om chips hur länge som helst. Men vi kan gå vidare till lite spelare tycker jag. Och vi kan börja i backlinjen. Målaktdelen tycker jag vi kanske kan hoppa över som vi gör ibland. Men i backlinjen tycker jag ändå det är ganska intressant. Och ja, en av spelarna som är det mest aktuella när det gäller till om man ska sälja eller behålla är ju Pedro Porro. Han fortsätter ju att säljas av en hel del människor. Och hur ska man göra med Pedro Porro tycker du? Jag har sett på Twitter att han verkar ju förmodligen missa den här matchen som kommer nu. Men efter det så verkar han ju vara tillbaka eftersom de har skrivit att han ja, ser ut att missa den här. Men är liksom nära att vara tillbaka på den här matchen. Så att, det är det jag har sett i alla fall.
Ja, och om det är det man utgår från så tycker jag att det är ganska givet att behålla men inte byta in. Alltså det finns ju såklart ingen poäng att byta in honom om man ser ut att missa den här matchen, men jag tycker inte heller att man behöver sälja, för att det är en har man honom så är det en spelare som man vill ha i omgång 29 om man planerar att bygga lag för att ta sig igenom den utan frihet. Så då ser jag inte riktigt varför man ska sälja heller trots att han missar den här matchen. Då får man ju faktiskt, då tycker jag man får behålla och hoppas på att han dyker upp antingen i omgång 28 eller åtminstone då i omgång 29.
Ja, och om man kollar på backar och byta in så, ja, om man drar free hit i 29an så är det ju, alltså Bournemouth backar är ju, även fast de inte har jättebra försvar, men schemat är ju Burnley borta, Sheffield United och Luton i dubbel 28 och sen Everton, Crystal Palace och Luton. Det är ju riktigt bra schema får man ändå säga, och jag förstår varför Senesi är ganska inbytt, men ja, samtidigt han har två gula, så att, eller två gula från avstängning, så att det kanske är att kolla mot någon annan Bournemouth-back.
Det är två gula från en avstängning, inte klockrent kanske. Och det hade egentligen gjort, alltså på så sätt hade jag egentligen velat se att han skulle ta sig igenom den här Burnley-matchen utan ett gult innan man vågar byta in honom kanske. Men samtidigt förstår jag också att det passar bättre för många att byta in innan Burnley såklart. För att man vill få med den matchen. Så Bournemouth-backa tycker jag absolut om man inte. Och framförallt, jag tror inte jag hade låtit de gula korten avskräcka mig från Senesi faktiskt. Jag tycker att han är det bästa valet ändå. Har gjort en del, ett par mål den här säsongen, fast så har ju visst hot offensivt också. Och men så där hänger det nog på att man antingen drar free hit i omgång 29 eller på något sätt har ett väldigt bra lag för omgång 29 redan. För att jag att lägga ett, annars om man ska ta sig igenom omgång 29 utan frihet att lägga ett byte på en Bournemouth-back som utslaget över omgång 28 och omgång 29 då fortfarande bara har en match i snitt per omgång då såklart. Då vet jag inte om jag ser riktigt poängen med det trots att det är Sheffield United Luton hem.
Ja, men man kan ju låtsas som att om vi säger att Luton hemma matchen är i omgång 29 och att Sheffield United matchen är i omgång 28.
Ja, absolut. Men då det jag egentligen vänder mig emot är att man ska lägga byten på backar överhuvudtaget. Mm. Jag tycker att då får man ha en full offensiv för omgång 29 så att säga. Utan då tycker jag att man ska prioritera Spurs offensiv, Bowen, Tony och så vidare. Så man fyller offensiven först. Men annars absolut. Det är klart man kan tänka sig att det är först Sheffield United hemma och sen Luton hemma. Det spelar ingen roll egentligen. Så absolut, Senesi tycker jag är ett bra alternativ för de som kollar mot att byta in backar. Annars tycker jag också att man ska lyfta upp Arsenal-backar. Alltså inte om man måste ha dem i omgång 29, då blir det ingen match. Men ligans bästa försvar har Sheffield United borta, Brentford hemma. Sen visserligen City i omgång 30, men därefter kommer Luton i omgång 31 och så vidare. Så Arsenal är också tillräckligt bra för att hålla nolla mot vem som helst. Som sagt, ligans bästa försvar, jag tycker. Och Gabriel och Saliba, båda farliga offensivt på fasta. Finns ingen anledning att inte byta in om man drar free hit i omgång 29 i alla fall. För att om man inte behöver bry sig om den omgången så tycker jag absolut att man kan byta in Arsenal.
Om man inte ska dra free hit i 29, så när det gäller backar så hade jag väl ändå rekommenderat Doughty, även fast försvaret är ja, riktigt, riktigt dåligt i Luton. Men det är kanske inte därför man köper den heller. Det är ju ja, Aston Villa hemma nu är inte jättebra, inte världens sämsta match. Och sen Crystal Palace och Bournemouth borta i en dubbel och sen Nottingham Forest hemma i 29 då. Så att om jag hade kollat på en back och byta in nu, han har ju liksom en dubbel i 28 och en match i 29, då hade jag nog tagit out igen.
Ja, absolut. Jag har ju Doughty i laget och behåller såklart, men alltså tvingade mig att gissa så tror jag ju på att de släpper in mål alla de här fyra matcherna.
Ja, det gör de. Och men
det gör, alltså det måste de ju göra, känns det som, tyvärr. Men sen är det klart att det kan dyka upp en assist eller två med lite flax. Däremot så vet jag inte om man måste byta in denna veckan. Alltså, då hade jag nästan hellre sparat ett byte och skickat ut Charlie Taylor liksom. För att Villa hemma, ja, alltså det kan lika gärna vara noll poäng i den matchen. Mm. Ja, så då gör man nog det bytet inför omgång 28 istället.
Ja, absolut. Men alltså även mot City i den där matchen i cupen, han skapade liksom två stora chanser. Så att han fyller på framåt och det är därför man äger honom. Så att det finns ju, det finns ju potential till anfallspoäng i alla fall. Vi går vidare till mittfältare då kanske. De är kanske lite mer intressanta att prata om. Och ja, jag tycker det roligaste är när jag kollar på byten in den här omgången. Så de två mest inbytta just nu är Salah och Solanke som vi kanske kommer till sen. Men Salah och Solanke som båda är tveksamma till start får vi ändå säga i omgång 27. Och Salah känns inte rätt tid att byta in honom om jag ska välja.
Nej, det är ju City i omgång 28 som ställer till det lite. Och, ja, och blanken såklart. Så absolut, det är något jag får oss nu och sen vet vi inte riktigt hur det blir med Salah. Men även om han hade varit redo så, ja. Om man drar free hit kanske, men annars så går det ju inte att motivera och göra den typen av byte när det är City och sen en blank. När man har Son till exempel som ett alternativ.
Nej, precis. Men några andra mittfältare jag kollar lite mot, för att Wang bytte jag ju in, han är ju skadad, så att han måste man ju ta ut förmodligen. Och en mittfältare man kollar mot är ju ändå Bailey som har gjort en hel del poäng och gjorde ju 12 poäng senast. Och det är imponerande. Jag såg att hans expected goal involvement var bättre den här säsongen per 90 minuter än vad Ollie Watkins är, vilket är, det visar ju lite på hur många lägen han skapar framförallt. Han är ju mer kreatören i det där Aston Villa mittfältet, så att Bailey är bra, Douglas Luiz tycker jag är bra, och sen är ju Son tillbaka, det måste vi ändå nämna.
Precis, och så vi kan ta Spurs, men först, står du fast vid att Douglas Luiz är ett bättre val än Bailey? För att det känns som att det var den slutsatsen vi nådde förra veckan i alla fall, och du var mer inne på Douglas Luiz än Bailey när du kom till ditt eget lag.
Jag vet inte. Det är såklart att när Douglas Luiz gör 15 poäng, då borde man känna att han är bättre, men alltså samtidigt, Bailey fick 90 minuter senast också. Hans minuter går ju upp och upp varje match. Det jobbiga är ju att det kommer det här Ajax-mötet som är däremellan. Men jag tänkte inte riktigt att Bailey var så här, alltså offensiv. Alltså jag trodde mer att han skulle kunna droppa och ha lite samma roll som Jacob Ramsey på andra kanten. Men Bailey går ju nästan upp som en forward nu när de inte har, när de spelar Thielemann som offensiv mittfältare, då blir det nästan att Bailey kliver upp i någon form av 4-3-3. Så att, Ja, jag är imponerad vad jag ser av han och Luton härnäst, det kommer ju bli mål där. Det känner man ju verkligen.
Ja, jag står fast vid att jag tycker att tryggheten och säkerheten med Douglas Luiz speltid och straffar. Nu var det ingen straffmål senast, men han tar straffarna och tar det till fasta situationer. Så jag förstår om man kanske inte tycker att det är, nej, i och för sig, nu gjorde han 50 poäng senast, då borde man väl tycka att det är lite spännande. Men alltså, överlag så är det inte en lika spännande spelare att ha som Bailey. Men speltiden, garantin med speltiden och straffarna då såklart, gör att jag tycker att han fortsatt är ett bättre alternativ.
Och Son kanske vi ska prata lite om, för att ja, vi vet ju inte så jättemycket om Spurs skadeläge, för att det har ju kommit lite uppgifter på Twitter i alla fall att Richarlison är skadad. Vi vet inte riktigt det när vi spelar in det här, men vi kanske får mer uppdateringar imorgon. Men det var ju lite på deras YouTube-video, så var det ju folk på Twitter som hade luskat ut att han inte tog med på någon träningstavla och grejer. Så att att Son kanske, ja det kanske han skulle göra oavsett om Richarlison var skadad eller inte, men att han ska gå upp på topp igen och vara på straffar mot Crystal Palace hemma, dock Crystal Palace hemma med ny tränare, kanske får något lite lyft här, men ändå, det är ju en riktigt bra match för en mittfältare.
Absolut, jag tycker Son är, har man råd och möjlighet att plocka in Son så är det ett perfekt val den här veckan. Alltså, väldigt svårt att argumentera mot att plocka in Son. Crystal Palace hemma, Villa borta, Fulham borta, Luton hemma. Från omgång 27 till och med omgång 30. Det blir inte så mycket bättre än så när vi pratar om en spelare som Son. Och då är det ju bara att hitta ett sätt att kunna plocka in honom. Och ja, har man massa pengar över så kanske man kan byta ut Wang eller Jota eller Wang om man har massa pengar över, Jota om man har lite pengar över. Men jag till exempel har ju ingen, jag har inte råd med Jota till Son. Utan om jag ska ha in Son så är det ju De Bruyne som måste ut. Och jag misstänker att det finns en del som sitter i liknande situationer med De Bruyne. Och funderar eventuellt på om det är läge att byta till Son. Hade du gjort det bytet?
Nej, det hade jag inte. Mot United hemma hade jag inte gjort det. Jag hade behållit De Bruyne den här omgången. Jag hade ju den klart mest om utbytta mittfältaren i spelet, men jag hade ändå behållit mot det United-laget. Jag är ju lite sugen på att göra Foden till Son, men jag tycker samma sak där. Jag hade nog behållit den här omgången och sen kanske då även haft, ja men kanske gör det bytet nästa omgång då mot när City spelar mot Liverpool borta, då kanske det är ett bättre läge. Men nej, jag hade nog haft De Bruyne den här omgången i alla fall.
Ja, han måste ju starta den här matchen, derby, trots att han av någon anledning spelade 90 minuter i cupen. Och vi måste ju bara också flika in att det är ju ett sånt hån när man haft De Bruyne och Haaland senaste två omgångarna. De Bruyne har levererat starka två pinnar på två omgångar, varav en är en dubbelomgång. Och sen så går Haaland och gör fem mål, varav de fyra första assisterade av De Bruyne. Ja, det är alltid frustrerande att se en spelare göra mål eller assist i om det är Champions League eller om det är FA-cupen. Men när det smäller till med fem mål i Ålands fall och då fyra ass från De Bruyne. Det är irriterande. Men i alla fall, De Bruyne hemma mot Manchester United. Jag tycker inte heller att man kan byta ut. Alltså, kanske att Son är ett lite bättre val denna, om man bara pratar om den omgången. Men det är så små marginaler där ändå och man vet med en spelare som De Bruyne i stora matcher, han kan absolut kliva fram och göra 1+2 eller sånt. Jag hade inte blivit förvånad. Så nej, jag håller med dig faktiskt om att det är bättre att göra det bytet nästa vecka i sådana fall. Eller om man känner att man vill behålla De Bruyne mot Liverpool också, göra det i omgång 29. Men nej, jag hade haft problem med att byta ut De Bruyne och sen sitta och kolla på den matchen. Så att jag lutar ganska starkt åt att behålla honom och så får Son vänta lite helt enkelt. Men vill ändå betona att har man möjlighet att byta in Son utan att det kostar allt för mycket i vem man byter ut, så jättebra byte.
Frågan är hur man gör om Richarlison är skadad, säger vi, och är borta den här matchen, men vi gissar att han är tillbaka till omgång 29. Och om man då sitter på både Richarlison och Solanke, för du förmodligen startar någon av dem den här omgången. Hur gör man då? Man kan ju inte byta ut Richarlison heller, känns som. Så att, ja, där har jag
Nej,
lite
du får väl skicka
dilemma.
ut en fyrbackslinje i sådana fall.
Ja, av Doughty och Estupinjan. Nej tack. Men ja,
Ja, men det är svårt att byta ut någon av dem. Alltså, det är som vi sa med Poro. Alltså, om man inte hade tänkt sig att spela free hit i omgång 29 i alla fall, så gäller ju samma sak för Richarlison. Att om det inte är något allvarligt skadeproblem, liksom, utan det verkar som att han är tillbaka då, eller tidigare, så tycker jag att man måste behålla. Och då får man ju helt enkelt ta den käftsmällen i sådana fall att behöva skicka ut en back som man egentligen inte vill spela. Den får man liksom ta i sådana fall. För att jag tycker inte att man kan motivera ett Richarlison-utbyte just nu.
Nej, då går vi till anfallet tycker jag, och där, ja, vi kan ju prata lite om Solanke, för att han är den mest inbytta anfallaren trots att han ja, har lite skadekänningar vad det verkar. Och ja, det är ju bara behålla såklart, men om man får reda på att han är tillbaka liksom omgång 29, då är det bara att byta ut, får man ändå säga, kring Solanke, eller hur?
Ja, men skulle det komma att han missar dubbeln, vilket jag tror är osannolikt, ska sägas. Jag tror att han absolut skulle kunna vara tillbaka redan omgång 27 och framförallt då inför omgång 28 så borde han vara tillbaka. Men ja, missar han dubbeln så finns det ingen anledning att behålla honom. Men annars så finns det tvärtom, verkar det som att han är tillbaka så finns det ju ingen anledning att byta ut honom. Även om han skulle missa den här matchen. Utan då får man ju samma som Michel, så då får man inte ha det i sådana fall om man behöver få in en spelare från bänken. Så nej, har man Solanke så behåller man, tycker jag, om man inte skulle få någon ny info som säger något annat. Men kanske inte hade velat byta in om vi inte får någon klarhet i att han kommer starta här.
Ja, det är svårt kring Solanke, men ja, om man ska behöva byta ut honom om man blir borta längre, så ja, kanske man kollar mot typ Carlton Morris om man har inte free hittar i 29an, utan man kör på som vanligt där. Eller ja, Watkins om man inte har honom såklart. Är ju
Tony.
Tony riktigt bra. Om man behöver pengar till att fria upp Moniz. Inte jättedumt om man inte behöver någon som spelar, eller han spelar ur 29 också. Så att, ja.
Det är Morris eller Tony för mig i så fall, lite beroende på vad man har för planer. Fördelen med om man jämför de två, så nu är det ju här lite hypotetiskt kanske, i och med att jag inte tror att man kommer behöva byta ut Solanke. Men man kan ju leta anfallare av andra anledningar. Alltså, fördelen är ju att när i omgång 28 då, såklart när Luton har en dubbelomgång, så har Brentford Arsenal borta. Och ja, den skillnaden är ju ganska tydlig.
Nej, precis. Men ja, ska vi kolla mot våra egna lag? Hur tänker du inför kommande omgång?
Jag tror att jag kommer göra något så roligt som att spara bytet.
Oj.
Nu när det har gått så dåligt på senaste tiden så måste jag göra någonting. Nej, jag kommer förmodligen spara mitt byte. Det hänger lite på om det är så att Solanke inte kan spela i helgen, så kommer jag göra ett byte. Då förmodligen. För då tror jag har Jota kvar nämligen. Som jag i sådana fall kan byta ut mot en mittfältare. Typ Bowen. Eller en Spurs-mittfältare. Och bänka Solanke då. Men om Solanke är redo så har jag 7 bra offensiva spelare redan. Och då finns det liksom ingen poäng med att byta ut Jota. Så, och backbyte vill jag inte göra. För jag har 2 Arsenal-backar och sen har jag 3 backar som har en match i omgång 29. Så då sitter jag liksom fast med det laget, känner jag. Så att, det måste nästan bli ett sparat byte om alla är friska liksom. Så får jag väl behålla Jota en vecka till och hoppas att han inte går ner för mycket i pris.
Och jag har exakt 0,0 till att göra Walker till Saban, jag kan inte uttala namn, Sabanji och Wang till Son. Så att, det kan bli det, för att om jag verkligen vill få in Son, samtidigt så tycker att ja, men Bailey eller Douglas Lewis funkar kanske också just den här omgången. Det jobbiga
och
är
för
att
de
jag...
som inte de som inte har stenkoll på den backen som du precis lyfte upp,
ja.
Vill du?
Ja, Bournemouths andra mittback då, som är 0,1 billigare än Senesi, som inte har några gula kort men ändå har spelat 90 varje match tror jag den här säsongen. Man kanske inte har stenkoll på att han har gjort det, men han eller Kärkes då, kanske vänsterbacken. Jag vet inte, det är inte så att man alltså drömmer sig iväg över de här Bournemouth-backarna. Men det jobbiga är att jag hade ju gärna velat spela Walker den här veckan, men han är inte så bra framöver sen. Walker, det är, jag är ganska säker på att han startar mot United hemma. Det har ju varit problemet med han de senaste veckorna, men nu när han spelade i cupen gjorde det väldigt bra, och det känns som att han behövs när de har Rashford på kanten där. Så att då känns det som att han startar för en Stones eller vad det nu är på högerbacken. När det kommer till, vi kan ju prata kaptensbindel också, tycker jag.
Ja, yep, ja. Yep.
Och för det är inte helt lätt, tycker jag, den här omgången. Det kanske folk tycker, men ja, jag velar lite fram och tillbaka. Hur känner du?
Det är ju Haaland, Saka, kanske Watkins som är alternativen egentligen. Haaland, alltså det skulle förvåna mig om den kaptensbindeln inte hamnar på Haaland. I och med att han har inte, vad har han gjort, 5 mål kanske och några assist i de 3 matcherna han har gjort mot United sedan han kom till City, i ligamatchen i alla fall. Och vi kommer ihåg det hattricket han gjorde i alla fall hösten förra säsongen. Och när, alltså hemmaplan i derbyt, jag tror City vinner den matchen och Haaland kan ju absolut göra 2 mål. Så ja, jag behöver inte förklara varför Haaland är ett bra val. Det är väl snarare varför man kan kolla på andra spelare. Och om man tar Saka först, så är det ju Sheffield United som är riktigt, riktigt, riktigt dåliga. Och Saka och Arsenal som är riktigt, riktigt bra. Han har väl gjort 7 mål på sina 5 senaste matcher typ, Saka. Och riktigt bra underliggande siffror. Tar straffar. Möter ett lag som, ja, säga vad man vill om Man United, men Sheffield United är ju 10 nivåer sämre. Så då är det ju i sådana fall att man attackerar den matchupen där och hoppas på att Arsenal vinner med 5-6-0, vilket de absolut kan göra. Och att Saka är inblandad i ganska mycket.
Ja, jag har ju lite dåliga flashbacks av att gå emot Haaland mot Manchester United hemma. Det måste jag ändå säga. Men det lyckades ju bli bra ändå när jag tog Maddison där mot Nottingham Forest hemma, tror jag det var. Och Haaland hade Manchester United hemma och gjorde 3+2, tror jag, i den matchen. Så att Haaland brukar ju ha fest mot Manchester United. Men ja, jag kollar lite på att göra någonting annat den här veckan. Jag blir inte helt förvånad.
Är det säkert då?
Ja, det kan bli Watkins också. Jag kollar ändå mot Watkins, måste jag säga. Alltså, Lutons försvar, det såg man ju mot City. Det är inte vattentätt direkt. Det finns ju absolut möjligheter. Om Haaland kan göra 5, kanske Watkins kan göra 2 då. Men ja, alltså det är just att Luton har ju den klart sämsta, alltså expected goals conceded, även sämre än Sheffield United den här säsongen. Och shit vad de pressar högt. Alltså de står ju på mittlinjen. Och det känns som att det borde kunna passa en spelare. Men som det gjorde Haaland, så känns som att det kan passa en spelare som Watkins. Så jag är lite rädd att Manchester United går ner på någon form av 5-back och bara står och täcker boxen. Det kanske inte hjälper heller mot Haaland, men det, ja, jag känner bara att Watkins, jag ser inte riktigt hur han blankar den här matchen, men ja, vi får se.
De som har lyssnat på den här podden sen vi startade, den vet ju kanske vad jag ska säga nu, men när man står med 3 spelare så här, Haaland, Saka, Watkins, då ska jag väldigt mycket till för att det ska vara värt att bindla den spelaren som inte tar straffar. Mm. Alltså, man har 3 alternativ som alla är bra och kan absolut göra 2 mål i den här omgången, alla 3. Men när det finns andra alternativ då, om man tar Watkins, finns det andra alternativ som, ja, kanske är rent så bara är bättre, men i alla fall tar straffarna. Och det är en bonus som för mig väger så pass tungt att jag inte tycker att det är en jättebra idé att binda Watkins den här veckan. Med tanke på alternativen som finns. Med det sagt, han kan absolut göra 2 mål och en assist i den här matchen. Luton är så dålig. Så om man känner att man vill gambla lite, ja, alltså binda Watkins och hoppas på att man har lite tur, behöver inte vara fel. Men på förhand så föredrar jag både Haaland och Saka.
Ja, och det är väl egentligen det vi har att prata om den här dagen och den här veckan. Så att vi får tacka för de som har lyssnat, och så får vi önska er lycka till i omgång 27. Och hoppas det går bra allihopa. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha det bra. Hej då.